Halleluja. Det är gott med gudstjänst. Vi ska ta och be lite grann. Jag vet inte om det är väldigt högt. Eller? Är det bra? Ja. Heliga Ande, vi välkomnar dig att ta hand om den här gudstjänsten. Och jag ber, Herre, att du ska tala till våra hjärtan. Jag ber, Herre, att du ska röra vid våra hjärtan och att du ska fylla oss med nytt hopp och ny tro och uppenbarelser, Herre, för vad du vill med våra liv personligen, men också som Guds folk, Herre Jesus. Helige Ande, bara kom och gör precis vad du vill i den här gudstjänsten. Bota sjuka, rör vid våra hjärtan, Herre. Sätt oss fria om vi sitter fast i någonting. Gör precis vad du vill, Helige Ande. Och jag ber också att du ska leda mina tankar och mitt hjärta så att jag förmedlar detta, Herre, på det sättet som du vill, Herre Jesus. I Jesu namn ber vi. Amen. Det var väldigt roligt. Per vet inte alls om vad jag ska tala om idag. Men det bibelordet du läste där, det har jag med i min predikan. Och jag återkommer till det. Men just det här att Guds ord är levande och mäktigt. Jag läser inte vidare, utan Guds ord är levande och mäktigt. Det vill jag trycka på. Det jag ska tala om idag, det är tro som övervinner världen. Men vad ska vi tro på då? Gud naturligtvis. Men Guds löften är det jag vill trycka på. Att vi ska tro på. Om ni kommer ihåg under 90-talet när trosrörelsen gick fram, 80-90, då var det väldigt fokus på att bekänna Guds ord, att stå på Guds ord, att lära sig Bibeln utantill och så vidare och så vidare. Och det var så rätt. Men när åren går så tappar man lite fart och vardagen kommer och erfarenheterna kommer och så vidare. Så det där kan falna lite grann. Men jag tror att Gud vill att vi ska tillbaka dit igen. Att vi ska erövra detta området en gång till. Att ställa oss på alla dessa löften som han har gett oss i sitt ord. Vi kan väl säkert alla hålla med om att tron blir attackerad i vårat liv. Den är under ständig attack varje dag ifrån djävulen och den här världen. Att Guds ord är under ständig attack över hela världen varje dag. Varför? Jo, för djävulen, han vet hur farligt det är när de kristna får tag på Guds löften. Vilka vapen det är som är i Guds ord. Bönen också under ständig... Jag vet inte hur det är med dig, men jag kan ju aldrig... Eller det är inte ofta det händer att man känner, och vilken otrolig lust jag fick att gå och sätta mig och be i en timma. Händer det dig ofta? I sådana fall så är det bara att gratulera. För jag tror de flesta känner ett visst motstånd till detta. Eller att gå och sätta sig och läsa Bibeln. Det är otroligt mycket lättare att slå på tvn än att sätta sig och läsa Bibeln, tycker jag. För det finns alltså någonting i vårt kött och från mörkrets andemakter som hela tiden vill hålla detta tillbaka. Och så viskar de göra att ja, men du är så dålig kristen, det är därför du känner så. Men så är det inte, utan det är för att det är ett motstånd i vårt kött. Det är ett motstånd i andevärlden till att be, till att tro och till att läsa Guds ord. Varför? Jo, för när vi gör det, då blir vi farliga för mörkrets makter. När vi tror, ber och ställer oss på Guds löften, det är då vi skapar förutsättningen för mirakler och Guds rike att gå framåt. Så att du är ingen, och jag är ingen dålig kristen, för att vi känner att det kan vara lite kämpigt att be. Utan det finns ett naturligt motstånd till detta. Vi ska ta och läsa Johannes första brev och kapitel 5. Ska vi se här. Johannes första brev 5 och vers 4. Där står det så här. Ty allt som är fött av Gud, och det är ju du och jag, besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Vem kan besegra världen utom de som tror att Jesus är Guds son? Alltså det som Bibeln, som Guds ord säger till dig och mig, det är att vad du och jag än möter i den här världen så kan vi besegra det. Hur då? Genom att deppa ihop? Genom att... Nej, en sån enkel grej som har bara sätta vår tro och vår förtröstan till Jesus och det han har sagt. Att, och inte bara liksom härda ut utan övervinna. Inte bara ligga på försvar utan övervinna genom att vi tror på honom och på vad han har lovat. Visst är det underbart. Det finns ett gudsord för varje situation som du och jag hamnar i. Alltså när man har levt ett tag så inser man ju att man stöter på saker i livet. Väldigt mycket bra saker men också en del negativa saker. Och vissa människor drabbas av väldigt stora negativa saker och vissa lite mindre. Men vilken situation du och jag än möter så finns det ett löfte. Det finns ett Guds ord för den, just den situationen som kan ta dig och mig igenom. Det är sjukdom, ja men vi ser ju inte mycket helande, inte än nej, men vänta bara. Vi ska inta detta. Det ska bli mer naturligt att bli helad i den här bygden än tvärtom. Ja, men hur vet du det? Jo, för att han har sagt i sitt ord att ni ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Ja, men vi ser ju inte det än. Nej, inte än. Men vi kommer att se. Om vi inte ger upp. Om vi fortsätter och fortsätter och fortsätter. Tror du det? Ja. Vilken situation du än är i eller kommer att möta eller vad det än är, så finns det ett löfte för detta. Det finns ett gudsord för detta. Men för att det ska fungera så måste man aktivt ta tag i det ordet. Man måste aktivt välja att nej, den här omständigheten tar jag inte emot. Den här omständigheten, jag ställer mig på vad Jesus säger om den här situationen. Ja, men du vet inte hur jag har haft det. Kanske någon säger... Nej, det är sant, det vet jag inte. Men jag vet hur jag har haft det. Och jag vet att varje gång jag inte har ställt mig på löfterna så har det varit ett elände. Men varje gång jag står och ställer mig och aktivt väljer, jag ställer mig på det här löftet, så börjar processen till en förändring. Men jag måste aktivt välja detta. Herre, jag står på ditt löfte att jag ska få ett jobb. Eller jag står på ditt löfte att jag ska bli frisk. Eller att jag ska få en man. Eller att jag ska få barn. Eller att jag, vad nu än är vi behöver. Att mina barn som kanske inte vandrar med Herren ska komma till tro. Jag står på dina löften, Herre. Och jag talar ut dem. Jag påminner dig, Gud, om varje dag vad du har lovat. Den fattiga änkan som Jesus berättar om som kom till den orättfärdige domaren. Hon hade rätt inställning. Hon visste det att jag ger mig, om jag så ska tjata så länge jag lever, så ger jag mig inte. Dag ut och dag in skaffa mig rätt emot min motpart. Varje dag gick hon och jag kan tänka mig att hon kände det är ingen idé. Han kommer aldrig att lyssna. Det är en riktigt otrevlig typ. Han är så arrogant. Men hon varje dag gick hon och om igen och sa, skaffa mig rätt, skaffa mig rätt. Och till slut så tröttnade den här orättfärdige domaren. Han tyckte hon var så tjatig så han gav henne rätt. Och då säger Jesus, skulle då inte Gud skaffa sina utvalda rätt? Men det är en viktig poäng där. Som ropar till honom dag och natt. Det är inte en bön på söndag förmiddag och så är det färdigt. Dag och natt, målmedvetet, vi ger oss inte. Vi slutar inte förrän vi ser miraklet. Och jag tror det är det Gud vill föra oss till. För vi i Sverige har haft det så otroligt bra i så många, många år. Vilket har gjort att vi har blivit väldigt bortskämda. Det är väldigt lätt att ringa. Ett samtal så löser antingen någon kommun eller någon stat detta. Är man hungrig så är det väldigt lätt och snabbt att svänga in i drive-inen på McDonald's och pang så har du maten. Det går fort och lätt. Vi har ett fantastiskt väluppbyggt samhälle vilket absolut inte är fel. Men det är lätt att bli bortskämd i en sån situation. Och det vi måste lära oss i västvärlden i Sverige är att Gud funkar inte så. Gud är ingen snabbmatsrestaurang utan Guds hela idé med allting är att det tar tid. Guds hela idé är, och varför, det vet jag inte. Men på ett sätt, jag är väldigt glad att, ibland blir man väldigt frustrerad över att saker tar tid. Men ju äldre man har blivit så är jag glad över att det tar tid. Att det inte hela tiden är en enda stor hets. För allting som tar tid blir kvalitet. Ett trä som växer fort blir inte så starkt, men en ek till exempel. Eller ett trä som växer sakta och det ruckar man inte på så lätt. Kvalitet tar tid. Gud är kvalitet. Allting Gud gör är kvalitet. Och det vill han lära dig och mig. Han vill uppmuntra dig och mig till att ta det tid. Ge inte upp. Ta det tid. Fortsätt att tala ut de löftena han har sagt. Sluta inte. Djävulen vill och världen vill säga till dig och mig. Det är ingen idé. Du har det i släkten. Du är sån här. Lägg ner. Ge upp. Du kommer aldrig att bli någonting. Och kanske det är särskilt i Sverige, vad vet jag. Men så fort det startar ett nytt företag någonstans så är det väldigt många som säger ja, vi får se hur det går. Det finns en negativ grej hos oss människor, nästan på snudd till skadeglädje många gånger, att man vill att det ska gå illa någonstans. Men Gud är inte sån. Gud vill att du och jag ska behålla tron på honom. När världen och djävulen och alla runt omkring säger det går inte, lägg ner det, ge upp. Men vi har inte sett några helande här på flera år. Gud helar inte längre. Ge inte upp. Ge inte upp. Fortsätt. Fortsätt påminn Gud. Du har sagt, du har lovat. Du har lovat i ditt ord. Ditt ord står för evigt fast i himlen, står det. Har du sagt att vi ska göra samma under som dig och större så ska det ske i den här tiden, i våran bygd. Ja, men vi är så få som ber. Ja, men då får vi be att vi blir fler som ber. Vi är så få på våra möten. Ja, men då får vi be att vi blir fler på våra möten. Det som kan förändra varje situation i ett land eller var det nu än är, det är när Guds folk börjar proklamera och ställa sig på, omfamna Guds löften och sen börja be ut dem, tala ut dem, dag ut och dag in. Det är då förändringarna kommer. Det är då som Guds ande börjar verka. Det är då som vi får tilltal i våra liv, gå den vägen, gör sig, gör så och så vidare. Ge inte upp. Låt Guds ord i ditt liv regna över dig. Om du tänker dig bilden, du går ut i regnet och så är det Guds ord som bara regnar. Ja, men hur då, ska jag sitta och läsa Bibeln jämt? Det var inte det jag sa, men tala ut bibelord i ditt liv. Säg dem högt. Tejpa upp dem i ditt hus hemma, små lappar där du ser dem. Jag har över tvättstället i badrummet hemma och sagt, genom hans sår är jag helad. Sätt lappar så att du påminner dig om Guds löften. Och börja morgonen när du vaknar, när man känner att helst vill man bara inte gå upp och man vill bara ha kaffe. Där, börja tala i tungor eller säga tack Jesus och börja bekänna positiva. Du behöver ju inte säga att Judas gick och hängde sig eller jorden öppnade sig och uppslök datan och de som var upproriska, utan man kan välja positiva bibelord, att genom hans sår jag helad och alla himlens andliga välsignelser till mig. Alltså sådana som är positiva saker i Guds ord. Jag lovar dig att du kommer att märka en stor förändring i ditt liv och mitt liv. Och det kommer att läka oss på insidan. Det kommer att hela oss. Men varför ska vi hålla på med det då? Jo, för att det bygger upp tron. Tron är som en muskel. Använder du inte muskler så tynar den bort. Men ju mer du använder en muskel och du tänker dig tron som en muskel, desto starkare blir den. Desto mer naturligt blir det när vi möter en situation, när vi blir attackerade på något sätt, så har vi en vana i att tänka tro, att tala tro. Då är det mycket lättare att attackera situationen med tro än att, och jag är en person som har väldigt lätt att nej, eller bekymra mig, eller och liksom vill ha koll på allting gärna 5 år framåt och vill inte ha några oförutsedda saker. Så jag i synnerhet måste träna på detta varje dag, att påminna mig om Guds löften, vad Herren säger i en situation. Och när attacken kommer, för den kommer förr eller senare på olika sätt, att jag då väldigt snabbt motattackerar med ett Guds löfte. Jag har blivit arbetslös, till exempel. Kan någon drabbas av. Att jag då motattackerar den. Ja, men allt vad jag gör lyckas väl. Be om vad ni vill och ni ska få det. Ja, men jag är så rädd att det ska hända mig och min familj någonting. Jag är så bekymrad över det. Tänk om någon olycka händer. Då står det i psalm 91 att ingen olycka ska vederfaras dig. Och ingen plåga nalkas din boning. Men vi behöver säga det till den där tanken, den där rösten som hela tiden vill trycka ner dig och mig. Om du tittar på idrottsmän. De tränar sig i att tänka positivt. De tränar sig i att tänka positiva tankar. Jag läste om en kille som spelar i allnorskan eller vad det nu heter i Norge, alltså högsta divisionen i fotboll. De hade inlagt på träningspasset att sitta och tänka bra saker. Först när jag läste det så tänkte jag, skumt. Men efter jag tänkte, det är ju rätt alltså. Han sa, vi sitter och tänker oss i en situation där jag kommer löpande med bollen emot backen. Och så tänker jag mig att jag dribblar av honom. Det satt de och tränade sig i. Alltså att ha den här sinnesbilden, positiva sinnesbilden. Vi har mycket att lära utav idrottsvärlden. Vi kan ta en kille som ni kanske har talat om som heter... Som jag ser, han är inte frälst, men han är ett föredöme på detta område. Han heter Zlatan Ibrahimovic. Han är inte så känd, men ja. Han spelar fotboll, ja. Han funkar så, och det gillar jag. Att ju mer motstånd han möter, desto mer triggar det honom. Ju mer publiken buar, desto mer laddad blir han. Desto mer tänker han, jag ska minsan visa vad jag kan. Det är en ljuvlig inställning. Och det vill Gud att du också ska vara. Ju mer motstånd och tryck vi möter, desto mer vill han att vi ska ställa oss på Guds löften och bara säga, tack Jesus, det ska bli mycket intressant att se hur du löser detta. Och det är jättelätt för mig att stå och säga här nu, när allt är frid och fröjd. Men när man står ute i vardagen och det bara smäller till. Det är där det gäller att ta fram den tanken. Att göra detta. Och Gud har sagt att ingen som tror på mig ska stå där med skam. Ingen som tror på mig ska behöva skämmas för att det inte blev så. Tror du detta? Hebreerbrevet 4:12 som vi var inne på. Guds ord är levande och verksamt. Det innebär alltså att när vi talar ut Guds ord så jobbar det av sig självt. Det står ju så, det är levande och verksamt. När vi talar ut löftena över våra liv och någon annans liv. Alltså tänk vilken kraft det är att tala ut välsignelse över någon. Alltså när vi talar ut välsignelse över någon eller något, då förlöser vi Guds, allt Guds goda över den människan eller den grejen eller vad det nu än är. Hur många gånger säger man att Gud välsigne dig och så är det liksom bara ett ord, ungefär som hej. Men om man tänker på vad Gud välsigne dig, vad det innebär, så vi skulle inte behöva något mer i livet än Gud välsigne dig. För det är liksom allt. Det är all framgång och favör som vi kan behöva. Men Gud vill att du och jag ska upp på en högre nivå. Gud vill att du och jag ska ta ett kliv upp på hans löften. Det är inte alls någonting att vi behöver bli bättre kristna. Det är inte det handlar om. Utan Gud vill uppmuntra dig och mig till att ställa oss på alla dessa löften som han så dyrt köpte åt oss på korset. Han har köpt det, betalningen är given. Läkedom, frihet, rubbet är klart. Han vill att vi ska ställa oss på det, tala ut det och förvänta oss att få det. Det kan gå lika fort som McDonald's-kön. För Gud kan agera jättesnabbt, men det är sådd och skörd. Vi ska läsa Lukas 8. Där står det så här i vers 5. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde, och när han sådde föll en del vid vägen och trampades ner, och himlens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark. När det kommit upp torkade det bort eftersom det inte hade någon fuktighet. En del föll bland tistlar, och när tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord och växte upp och gav hundrafaldig skörd. När han hade sagt detta ropade han, hör du som har öron att höra med. Hans lärjungar frågade honom sedan om liknelsens betydelse. Han svarade, ni har fått någon att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem med liknelser. Fast det var inte det, vi går lite längre ner här. Detta är liknelsens mening, vers 11. Säden är Guds ord. De vid vägen är de som har hört ordet, men sedan kommer djävulen att ta bort det ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta. De på sten i marken är som tar emot ordet med glädje, men när de har hört det, men de har ingen rot, de bara tror till en tid och i frestelsens stund kommer de på fall. De som föll bland tistlar är de som har hört ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslyssnad och aldrig bär mogen frukt. Men det som följer god jord är de som hör ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga. Alltså, säden är Guds ord, och det som avgör om det blir någonting är ditt och mitt hjärtelag. Och hur många gånger har man inte känt sig, tänk om jag inte har god jord då? Ja, men, nu ska vi radera det för alltid. För det är så här. Är du frälst och älskar Jesus och vill följa honom, så har du god jord. Men Vi måste vaka över det så att det inte kommer in tistlar. Att vi, det som hamnar på stenig grund, att vi sopar ner det i den goda jorden då. Om man nu kan ta en sån bild. Utgå ifrån att ditt hjärta har god jord. För det har det om du vill följa Herren. Då kommer det att bära frukt. Hundrafalt. Låt det sjunka in Guds löften och Guds ord. Låt det få... när vi läser Bibeln och så här, låt bara ta det till dig, bara låt det få tänk på det, alltså begrunda det och låt det verkligen få gå på djupet i ditt liv. Det är då som det börjar att växa till slut. Och välj områden i ditt liv som du behöver ett under på. Välj dem, välj ut dem. Om jag har bekänt och jag bekänner ibland, men det räcker inte, utan du och jag behöver komma in i att varje dag disciplinera oss, precis som en som tränar för att bli en elitidrottsman. Det är varje dag, varenda minut på dagen är inrutad för dem, alltså i kost, i träning, i vila, alltihopa. Du kommer inte till den absoluta toppen inom idrotten om du inte lever så. Och då ska vi ta en liten del av det in i våra liv. Att om jag har ett område som jag måste ha ett mirakel på. Jag måste ha ett bönesvar. Det kan inte fortsätta så här. Skriv ner det på en lapp eller hur du gör. Och bestäm dig för att varje dag ska detta talas ut i mitt liv. Om det är läkedom, om det är väl ekonomiskt välsignelse, om det är arbete, om det är äktenskap, om det är barn, om det, vad det än är som du känner att här måste det ske en förändring. Gud har gjort allting klart. Men vi behöver ta löfterna att dag ut och dag in tills det blir ett mirakel. Tala ut och bekänna, Herre, skaffa mig rätt mot min motpart eller vad det nu än är. Så ta Jongesås församling, de åker upp till Böneberget, sätter sig i veckor, månader kanske och bara bekänner ut något bibelord över sitt liv tills vad det blåser. Tills de ser en förändring. Vi behöver ta en del av det. Att varje dag, Herre, det här bönämnet har jag. Jag måste få en förändring här. Då till slut kommer vi att se förändring. Ingen fördömelse, ingenting. Och missar man en dag, det är absolut inte hela världen. Men det är principen att målmedvetet och att inte ge sig. Att inte ge upp. Utan hålla ut. Här måste det förändras, Herre. Och då säger Jesus, han ska snart skaffa dem rätt. Vi ska gå till första Mosebok. Det absolut första. För vi har ju ett väldigt stort föredöme när det gäller det här att tala ut och det blir så. Och det är Gud. Så om vi går till första Mosebok, första kapitlet. Första versen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vatten. Nät. Gud sade, var det ljus. Och det blev ljus. Han drog inga kablar eller satte upp lampor. Han sa bara, var det ljus. Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörker kallade han natt. Och det blev afton och blev morgon. Det var den första dagen. Andra dagen då så säger Gud sa det var det mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten från vatten. Gud gjorde valvet, skilde vattnet under valvet från vatten ovan valvet och det skedde så. Och sen så vers 9. Gud sade vattnet under himlen ska samlas till en enda plats. Och vi kan fortsätta. Alltså hela denna fantastiska skapelse som vi lever i blev till genom att Gud sa sitt eget ord. Gud vill uppmuntra dig och mig till att säga hans ord. För vi skapade till hans avbild, alltså ska vi göra som han gjorde. Att tala ut hans eget ord i varje situation. Petrus tror jag det, eller Paulus säger det. Om någon av er pratar så vore hans ord i linje med Guds ord. Alltså, det Bibeln uppmanar oss till att när vi pratar, tala i linje med Guds löften. För det bygger oss, det hjälper oss och så vidare. Jag ska avsluta här alldeles strax. Men kanske det är så att du och jag har haft någonting som vi år ut och år in har bett om och bekänt och det händer ingenting. Vi ser ingen förändring överhuvudtaget. Men då är det så att vi ska fortsätta ändå. Ja, men tänk om det aldrig händer någonting. Nej, men då har jag ett tröstens ord. Om det aldrig kommer att hända någonting så kommer du må mycket bättre. Det kommer att hända. Men jag bara drar det till sin spets nu. Om vi under hela livet måste bekänna och tro för en sak som inte kommer att ske. Vi kommer till himlen och så ser vi att det skedde aldrig. Men vi mådde i alla fall bättre under tiden. Än att gå och vara deppiga över att inget hände. Men det kommer att hända. Det kommer att hända. Och vi ska ta ett sista exempel här som jag tycker är så talande. Abraham och Sara hade tålamod. Och de väntade. Och det var verkligen kört för dem. Det fanns inte en mänsklig chans att de skulle få en son. Och Gud var så klok så att han gav Abraham, han heter ju Abraham först, men så gav han honom namnet Abraham som betyder folkets fader eller fader till många folk. Fader till många. Och Sara betyder förstinna eller prinsessa. Så varje dag när de pratade, Abraham, maten är klar, så sa Sara egentligen, fader till många, maten är klar. Så svarade Abraham, ja, förstinna, jag kommer. Och så höll de ut på, dag ut och dag in. Och de kanske inte ens tänkte på det. Det är klart de inte gjorde det. Alltså när jag ropar Nomi, nu vet jag inte, jo den lyckliga. Jag ropar inte, ja, okej den lyckliga, jag kommer. Och hon säger ju inte, mannen från dalen, för det betyder Glenn. Maten är klar. Funkar inte så, utan man bara säger det, va? Man säger sitt namn. Men det var så klokt av Gud. Varje gång Sara ropade på Abraham så talade hon ut över honom, fader till många. Och varje gång som Abraham ropade på Sara så talade han ut, förstinna, prinsessa. Alltså positiva ord. Alltså det går igen och det kommer åter hela tiden till att Gud vill att du och jag ska tala ut hans ord och löften över våra liv. Och till slut, efter 25 år tror jag det var, va? Fick de Isak. Var det 25 år? 2025. Länge i alla fall. Och det innebär ju inte att det var liksom halleluja i 25 år och inga tvivel alls. För så, de blir ju så frustrerade till slut. Så Sara, gå in till min tjänsteflicka. Alltså vi får gjort det någon gång då. Så vi får ett barn. Och det vet vi ju alla att det inte blev så bra. Men Gud var trofast. Och mitt i all förtvivlan, och det var säkert mycket tårar och förtvivlan och uppgivenhet hos Sara och Abraham under den här tiden. Men de höll fast. De gav sig inte. Gud har lovat. Och det kommer att bli så. Och till slut fick de Isak. Och precis samma är det för dig och mig. Vad du än behöver ett mirakel i. Om vi ställer oss på Guds löften. Om vi talar ut Guds löften. Så kommer det att bli så till slut. Och nu ska jag verkligen avsluta med detta. För att tron på Guds löften ska aktiveras fullt ut så behöver du och jag ta oss tid i bön. så länge så att vi märker att nu har jag kommit inför tronen. Nu är jag i det allra heligaste. För det är där inne som kraften till mirakler förlöses inför tronen. Härom veckan så var det ganska, ja, det är inte ofta jag har varit med om det, men jag var med om det här i veckan. Jag satt och sappade på tvn så här. Och så tittade jag på klockan 8. Ja just det, då går Benny Hinn på God Channel. Jag tänkte mig, jag fortsätter titta på mina program och så hörde jag bara, slå på God Channel. Och så slog jag på. Och precis då så säger Benny Hinn, den ultimata kraften i bön är när du är i det allra heligaste. Inte i förgården, inte i det heliga, utan i det allra heligaste. Och alltså, man kan väl säga på i vardagen då, när man är ute och jobbar och grejer, så kanske man håller till i det heliga så, va? För att du är fortfarande frälst alltihopa. Men när man går inför tronen och ber sig igenom, som vi säger, att du har ju säkert varit med om, när du har bett en stund, så märker du bara att hela atmosfären förändrar sig. Du vet bara att Gud är där. Då är du i det allra heligaste. Det är där som man kan börja be om sina saker. Och det blir en kraft utan dess like. Det är det som är hjärtats tro som skapar. Du kan veta ibland om du är i det allra heligaste och så har du bett för en sak och du bara vet att nu är det färdigt. Nu kommer det att hända förr eller senare. Så bekänn löften över ditt liv. Stå på dem. Håll fast vid dem. Och ta dig in i det allra heligaste varje dag. Och låt Herren tala till dig och mig där. Amen. Himmelske Fader, jag ber att du ska röra vid våra hjärtan. Jag ber Herre att du ska hjälpa oss att... Du vet, Herre, hur det är att vara människa. Du vet vad vi är utsatta för, Herre Jesus. Du vet vad var och en här inne går igenom. Herre, vi kan ha det så fruktansvärt jobbigt i livet. Så vi till och med misströstar om livet, Herre. Men i den situationen, Herre, så vill du uppmuntra oss till att ställa oss på vad du har lovat. Ditt namn är under. Ditt namn är... Underbar i råd, fridsförste. Hela ditt väsen är att du vill göra gott. Du vill förändra och skapa mirakler för varje människa. Herre Jesus. Och jag ber här att du ska hjälpa oss. Och att du ska träna oss och lära oss. Att alltid tala ut dina löften. Att alltid förtrösta på att du kommer att hjälpa oss, Herre. Och att du ska hjälpa oss, Herre, att varje dag avsätta en stund. Så mycket det går, så mycket tid det går till att gå inför tronen och vara där hos dig, Herre Jesus. Då kommer vi att se fantastiska saker ske i våra liv och runt omkring oss, Herre. Prisar och lovar dig, heligande, heligande. Tack Jesus. Är det någon som vill ha förbön så tar vi det nu. Möjligheten ska alltid finnas. Förlåt? Ett hus, ja. Mm. Amen. Hur var ditt namn? Your name was Wim. Yep. Dear Lord, we pray for Wim. You have heard his wish to get a house to live in, and we pray that you will give him a house. You will bless him with a house, to a place to stay. Bless him, Jesus. And we want you to give him a house, somewhere to live. Under this week, we pray that it will be so. In the name of Jesus. Amen.